Programmet presenteras av ATG. Spel på sport, häst och kasino.
Hockeyvänner, sista hockeyveckan av april är här. Det är bara dagar bort nu till VM-månaden. Maj är här. Som vi längtar till den. Det ska bli kul att ta med er på en VM-resa i Avicii Arena. När Tre Kronor jagar nytt guld. Det är VM-premiär den 9 maj. Men vi är ju mitt inne nu i en första runda av Stanley Cup. Där det är knallhårt intensivt och precis allt händer. Vi tänkte här i Godmorgon NHL samla ihop det bästa och det mest intressanta som har hänt natten till idag och även i helgen. Så ni är fullt uppdaterade. Passade ju perfekt att ha Håkan Södergren och Peter Forsberg här. Och jag får väl börja säga grattis till dig Håkan. Djurgården gick upp här i fredags, var det. Har du hunnit fira klart?
Jag är tämligen lugn i mitt firande nu för tiden. Jag är mest tacksam för att det är slut och att det är klart som sagt. För att det har ju varit en tung treårsresa. Men nu kan man liksom ta det lugnt. Nu kan man slappna av i sommar. Nu är de tillbaka i finrummet.
Ja, så skickar du över den där pressen på Peter och Modo och så får jaga ner i Hockeyallsvenskan igen. Vad säger du om att Djurgården gick upp, Peter?
Nej, Djurgården kanske ska vara i SHL, så det är inga konstigheter så. Och var väl bästa laget i år, så får vi gratulera att de har gått upp. Så får vi se. Sen, ja, på vems bekostnad, det ska vi inte prata om, va? Utan, nej, men det blir kul att det också att det är ett Stockholmslag uppe i SHL.
Ja, ska prata mer om detta senare i Godmorgon NHL, men den här VM-uppladdningen ska vi också komma in på. Hur VM-pepp är du, Peter?
Jo, men det blir ändå rätt roligt. Det är ett tag som vi spelar hemma i Avicii Arena och i Stockholm och vi kommer att få ett bra lag. Ja. Och sen har det inte gått så bra för Sverige de sista VM:en. Så det är lite revansch från svensk sida, från Tre Kronor, och vi har ett bra lag. Så det kommer att bli spännande.
Och visst reser du ner till Schweiz imorgon för att hålla koll på Tre Kronor, va?
Ja, jag åker ner dit. Ja. Det är en turnering där nere nu då. Ännu en turnering innan VM börjar, men de kör lite så jag ska se någon match där, hade jag tänkt.
Ja, det blir trevligt om VM-laddar i Schweiz spelar match där, och sen så är det ju möte nere i Tjeckien också då innan de reser tillbaka till Sverige för att spela här bakom oss i Avicii Arena med VM-premiär den 9 maj. Men nu fullt fokus på Stanley Cup och det som har varit och en match som slutade rätt nyligen. Det blev ett drama mellan LA Kings och Edmonton, hemma fördel för Edmonton, men det var fördel i matchen för Kings. För titta här på nummer 22, Kevin Fiala, när han gör det här målet i 3-1. Nedtagningen, puckkontrollen och avslutet.
Ja, han är artist och en av de här spelarna som utmärker sig hela tiden när Los Angeles går vidare eller när de vinner matcher. För att han är lite, vad som man kallar en matchavgörare, för han gör konstiga saker.
Men det räckte inte i den här matchen, för Edmonton kom tillbaka. Det studsade rätt för dem, och det framförallt gjorde det för Evan Bouchard som gjorde reduceringen till 2-3. Sen var det ett ordentligt tryck. Man tog ut målvakten och Bouchard tog skottet och så var det kvitterat.
Ja, de hade lite flyt där. LA kunde nästan ha gjort innan det här. Och så låg under med 2-1 innan den här matchen. Så har det blivit 3-1 och åka ner till hemma starka LA. Det har blivit tufft. Så, nej, det här, om man tittar på när de avgör också, hur viktigt man känner att det är för McDavid att de vinner den här matchen. Nej, det var lite flyt. Stötsade lite här och där, men gick in till slut.
Ja, de hade ju jätteflyt, för att Fiala som vi pratade om, han hade ju ett stolpskott alltså, som gick insida stolpe bakom Skinner när de ledde med 3-2 redan. Så där har man kunnat avgjort matchen redan, men sen vände de och kvitterade. Och sen är det ju liksom Edmontons offensiv när de är på hemmaplan. Den är ju hopplöst alltså.
Ja, och föga oväntat Draisaitl som blir den stora hjälten i förlängningen. Han står ju där borta. Kolla vad långt ut han står. Och sen dyker pucken. Nej, den dyker bara upp där. Då är han brutal. 44 slutspelsmål på 78 matcher nu. Och publiken i extas.
Ja, han gjorde väl 4 poäng i natt också. Så det var väl där i toppen i poängligan. Det är ju inte så att det är tur när han sparkar in dem där. Han vet vart han ska stå. Han skjuter ju hårt också. Och snabbt när han
träffar ju alltid. Det är ju det som gör. Liksom, han gör aldrig de här grova missarna riktigt egentligen. Han får in dem alltså. Det kan studsa och hoppa, va? Men han träffar den där med... Han har ju ett rätt stort blad alltså. På den där
stort klubben. Blad och sen stor själv liksom.
Ja, precis.
Det är svårt att flytta på hans antal.
Man kan säga att allting framför. Är stort.
Ja, han är en stor.
Kanske.
Den största tyska hockeyspelaren genom tiden.
Ja, det
får vi redan säga också. Kanske. Men du, vad kommer det här rendera i? Nu är det 2-2 i matcher. De har tagit sina två matcher, Edmonton på hemma. Just nu vänder de tillbaka till Los Angeles. De har ju mötts år efter år de här. Och det är ju Edmonton som har vunnit de senaste åren också. Hur mycket mentalt är det nu för Kings?
Ja, alltså de var ju kanonläge när de kom upp och ledde med 2-0. Men nu 2-2 så tycker jag lite grann att man ser självförtroendet att glida över på Edmontons sida. Så även fast LA är superstarka hemma och har de åkt ner med 3-1, då kan man ju tro att de ska avgjort. Men nu vet det fasen. Alltså nu skulle jag säga att Edmonton är ändå favoriter även fast man åker ner till den där, eller Staples Center heter han det fortfarande.
Krypto.
Ja, krypto. Ja. Så alltså, nu skulle jag säga att det har tagits över på Edmontons sida. De är lite favoriter ändå.
Vad tänker du kring det, Håkan?
Men det är ju samma som Peter säger. Va? LA är NHLs bästa hemmalag den här säsongen. Har urstarka var de två första matcherna också. Men nu behöver Edmonton behöver skela en match på bortaplan. Va? Det är lite enklare än att känna och försöka ta de där två. Nu kan de komma med två segrar in. De vet att de behöver egentligen ställa till det för LA som måste försvara sin position. För nu måste de ju vinna sina två hemmamatcher. Nu är det ett krav helt plötsligt på dem. Så att nu är det, liksom det mentala lite större tryck på LA-sidan.
Men om man bara såg den här matchen, fenomenal match var det. Och när man följer det så tältade han ju ute på isen, McDavid. Han vilade ju knappt en sekund i förlängningen. Du har ju varit i samma situation nu när det blir de här lägena, slutspel. Spela. Hur mycket klarar man av? Vi är bara i första rundan också.
Nej, men det tror man inte tänker någonting på. I sig blir det sju matcher och så hoppar in mot ett tufft lag igen. Så kommer det. Men jag tycker de har inte så mycket val. Liksom. Och han verkar ju kunna klara av många minuter också. Mm. Den här första kedjan. Sen också, om de skulle förlora inte han har varit på isen. Så
ja, då är det tvärtom.
Ja, då skulle de ju måste träda. Liksom.
Men alltså, du har ju varit i samma läge. Och du har ju varit i samma läge sen du var en tväran hög. Alltså, du var ju van att spela dubbelt så mycket som alla andra genom hela karriären, och det har ju McDavid varit också. Så för honom är det ju bara en normal arbetsdag.
Ja, men alltså just de där sista fem minuterna alltså, du kan spela egentligen hur mycket som helst.
Ja.
Och sen så det är ofta som man spelar nästan i offensiva zonen också. Det är inte defensivt man ska jobba, utan man håller sig runt omkring, och om man får ett friläge så är man ju aldrig trött. Utan då känner man inte av det liksom. Man kan avgöra på slutet. Så det kommer att bli hårt då. Man tittar på i fjol när de spelade match 7 mot Florida. Liksom. Han kanske inte var absolut i toppform. Då hade han spelat många minuter just alla sex matcher innan Florida. Så det är väl bra om man får vila någon match.
Det som jag tycker var lite frapperande här, det var ju faktiskt att deras offensiv i två perioder var egentligen rätt så tam. Alltså, nio skott hade de på två perioder.
Ja.
Och då stängde de ner dem bara Los Angeles, för de är jäkligt starka. Alltså deras defa-line med Danielson center var ju de som gjorde producerade allting idag på kontringar. Så att det är liksom, du har en matchup där som passar LA rätt bra. De vet liksom hur de ska ta dem här. Men sen är det då den här lilla finessen Dreisaitl, McDavid som ändå fäller av.
Ja, som de vet om också. Ja. Kings, alla vet ju om det. Du ska få säga ett ord också om Kempen. Det blir inga poäng i natt här, men ändå 9 poäng nu då på de här fyra matcherna.
Ja, superstart.
Ja.
Han har varit bra i år. Liksom. Puckarna går in. Han bra skott, bra skridskåkning. Och fått, han har en bra omgivning där. Så, jag syns att han spelar med självförtroende. Och när han gör det tycker jag Kempe är en av de bättre där borta.
Ja, vilka avslut vi har sett där. Var korta, vilka tar serien? Kings eller Oilers?
Jag tror ändå att det blir Edmonton som vinner till slut.
Ja, jag har faktiskt satt Kings.
Har du gjort det?
Ja, tack vare fyra hemmamatcher.
Ja. Ja, det där blir ett nytt drama mellan de där antagonisterna på den västra sidan. Det har varit en match till på just den västra sidan, och det var då mötet mellan St. Louis och Winnipeg. Ni kanske såg det på Viaplay, det var tidig start i den här matchen igår, och det var en match som helt spelades i Blues-tecken. Man vann ju den senaste matchen hemma och vann då klart, och det gjorde man här också. 7-2 blir det senast, nu blir det 5-1, och det är St. Louis som har hittat in i serien. Varför, Håkan?
Jag tycker de har kört över Helleback framförallt. Har de kört ut ur banan två matcher på raken här. Men sen har de rent fysiskt, tempomässigt, kilovis, alltså det närkampsspelet som de har utmanat då, Winnipegs lite tama spelare skulle jag vilja säga. Det är inte riktigt det trycket i de här. Scheifele tycker jag liksom har kommit bort helt beroende på att han får för mycket stryk. Så att, ja, jag tycker där har det verkligen rullat över på Blues för den tack vare det fysiska spelet.
Och just där, vi såg ju att Thomas gjorde målet, för han spelade av Oskar Sundqvist som ju är en sån där fysisk jobbig spelare också. Nu har man retat gallfeber på Winnipeg och framförallt fått ut då Helleback, världens bästa målvakt. Du såg han i Four Nations, började darra redan i första matchen, då vann man ju Winnipeg, men nu utbytt 2 gånger om. Vad kommer det spela in i fortsättningen här?
Ja, nej, han har inte varit bra de sista åren kanske heller i slutspelet. Får lite skäll, han är super i grundserien. Tycker jag, om man ska titta, jag såg lite på matchen igår. De ligger under med 5-1 på slutet och ändå är det nästan St. Louis som kör på och kör över dem. Det är någon Lowry där som går in och bråkar.
Ja, men ja, alla det fall, är den enda.
I alla fall när jag låg under, man försökte man ju köra ihjäl folk om man låg under med 5-1. Jag ska inte säga köra
ihjäl. Det är sju matcher.
Precis, man måste ju skicka ett meddelande till nästa match. Alltså. Vi är beredda nästa match. Vi gör allt och det ska vara lite bråk och det ska vara allt möjligt fula. Jag ser inte att det måste vara det, men... Men om man har ett sånt lag så då ser man att då har man ett go. Man tänker på nästa match. Man kommer inte lägga sig ner och vilja förlora självmant. Och jag såg inte riktigt det av Winnipeg igår. Utan det var mera St. Louis som bara tugga på, som du säger. De är ganska fysiska hela gänget i St. Louis. Och sen kommer bra hemmalag. Jag vet inte hur många matcher de har vunnit hemma.
Det är ju de och Los Angeles som dominerar hemmastatistiken.
Vi får se om de fick någon skada här i St. Louis. Om det var Tucker kanske gjorde. Han måste paja knäret rejält. Och så klev kanske Sundqvist av också. Det är stor avbräck om de ska kunna slå.
De har en lirare som egentligen man aldrig tänker på, den här Toropchenko. Riktigt jävla skithus alltså, som kör över allting som är i närheten av honom. Alltså. Det är en sån här kille som du kommer, vet du att han är inne, då vänder du en gång in och det är liksom, den mentaliteten, när du börjar få in den emot motståndarlaget, va? Då ligger du illa till alltså, i en sån här första runda.
Men Håkan, hur är det möjligt då, med en sån som Helleback, att nu är han nere på 81% ungefär, han var ju bäst i alla ligor under grundserien. Hur kan skillnaden vara så stor i ett slutspel kontra en grundserie för målback?
Jag såg en kavalkad på de målen som St. Louis hade gjort på dem. Alla målen satt över axelhöjd. Det var alltid en St. Louis-spelare mitt framför honom. Va? Så att konsekvensen av att arbeta på ett systematiskt sätt mot Helleback, den har de ju gjort perfekt. Och just det, att han ser lite, går ner, kommer skotten högt, satt upp i kryssen. Jag tror han gjorde 5 raka, satt precis i varsitt kryss. Det var liksom dang, ungefär som var på Tivoli.
Ja, de har mycket folk framför mål, men det var väl så här när de åkte ut mot Colorado också, de hade folk framför mål hela tiden. Och det var väl någon puck som lite styrningar och tog på någon arsle där och in och lite sådana här grejer. Men,
det räknas det också.
Men jag tror att det är det som St. Louis gameplan är, att de ska ha folk framför mål så att de inte ser någonting. Och då börjar de kanske tappa självförtroende, backa in lite mer, vill inte komma ut för att det, man vet inte vad pucken är och sådär. Så, ja, de har gjort det bra sånt, i alla fall de 2 sista matcherna.
Ja, det var det vår målvaktscoach och expertkollega Erik Granqvist pratade om också. Att det är scoutat in i minsta detalj då hur man överlistar de här målvakterna. Vi såg ju McKinnon göra ett sånt mål i Four Nations också när de skickade in den nästan från blå. Den trillade in där när Kanada gjorde mål på USA och vann Four Nations. Men Scott Arnell, han har såklart förtroende för Helleback.
Oh, I'm 100% confident in Connor Helleback. You know, his resume speaks for itself. At the end of the day, we need to be better in front of him. We need to let him see some pucks. There's a couple there we didn't get to see. There's things that we have to do to help him. He knows that he has to do things to help us. And that's how it's been all year long. So we're all in this together. You know what? It's just a situation that we got to put our best foot forward when we go home. Like I mentioned, we worked our tails off for 82 games to get home ice advantage. Well, it's a best of 3 now. Now we got to make sure we take care of business.
Ja, det är bäst av 3 där nu och det är klart att han säger så, Arnell också. Men är de pressade, känner du vilka kommentarer? Den där serien, St. Louis eller Winnipeg?
Ja, men alltså återigen, här har du ytterligare ett bra hemmalag som egentligen, tror jag, måste leva på farten. Och farten kan de få på hemmaplan med publiken i ryggen och sådär. Så att jag tycker fortfarande att bollen, eller pucken då, ligger i favör Winnipeg. Men de måste ju klara att spela det här fysiska spelet, för det kommer de bli utsatta för även hemma på hemmaplan.
Ja, vilka tar du, Peter?
Ja, jag vet inte. Hela Western står väl 2-3 ja, runt. Det var som man säger hit eller framåt. Jag vet inte. Jag såg några bilder bara på helt crazy Winnipeg. Ja. Hemma fansen är vit och sådär. Så det blir ny energi när de kommer hem. Men det spelar ingen roll om man förlorar med. Det är nästan bättre att förlora stort än att förlora med uddamålet. Och så att, så jag vet inte. Jag kanske säger fortfarande då, Winnipeg.
Ja, de har ju fortfarande då hemma fördelen där. Men 2-2, precis som Peter var inne på samtliga fyra dueller på den västra sidan. Jag tror du skulle säga att Winnipeg skulle flyga fram, Håkan, i hemmamatchen. Men vi tar väl den luftvägen över mot den östra sidan till ett annat hemmatokigt kanadensiskt lag som har varit i farten natten till idag. Då pratar vi om Montreal som ju reducerade i serien mot favorittyngda Washington senast. Och publiken var lika galen idag när det blev 1-1. Det blev ett magiskt tryck där inne i Bell Center.
Ja, de har väl, förutom det här året att de gick till final så har inte Montreal varit så bra, utan lite upp och ner. Men jag tycker man tittar på det här laget, det är energi, det är många bra spelare. Liksom. Det här får man se upp med om kanske 3-4 år. De har många bra spelare. Hudson där gillar jag, och Slavkovski spelar ganska fysiskt också, som har bra komponenter för att bygga bra lag. Än fast de kanske var lite tufft i år mot Washington som verkar ha lite flyt för att göra de här målen. Många bra. Och Washington har också spelare som har spelat i slutspel. Man tittar, de gör 2-2 där. När Wilson som har varit i slutspel. Men att ta fram den fysiska delen. Kör över någon och sen så blir det mål i byte. Eller jag tror samma byte efter det.
Så det var så.
Det är liksom, de har kanske spelare som har varit där förut. Och Montreal har inte det. Så de kanske lever på rutinen nu. Washington kan kunna gå långt. Men Montreal ser jättespännande ut de nästa 3-4 åren, tycker jag.
Ja, men det är ju en delad syn på det. Och hörde man hösten använder den där, Håkan, så märkte man vilket tryck vid målen, så knäpptyst när Washington gick förbi. Washington gjorde alltså 4-0 i den tredje perioden, några mål då i öppen kasse, men ändå den där vändningen kanske visar just det Peter inne på, att Washington har marginalerna som man förtjänar i ett slutspel med sig också, men är lagmässiga byggt på ett annat sätt än så länge.
Ja, framförallt har de varit ett lag som har blivit bättre och bättre hela säsongen. Ja. McMichael, ett antal unga spelare som har lyft, så att säga. Vi tittar egentligen på Wilson, vi tittar på Ovechkin, och så säger man liksom att de här kan vara så bra fortfarande, men till saken hör ju att Carberry då har ju fått ett ungt lag som han har liksom forma bra, man har fått bra tempo, man har fått bra def, man har fått bra off. De har egentligen alla momenten i, så att de bara fortsätter att mala trots att motståndet då försöker rubba dem. Det har de ju gjort hela säsongen, så att de egentligen, så tycker jag att de har inte slagit av på tempo. Den matchen de förlorade, det gjorde Montreal väldigt bra. Så det var kanske en liten sån här svacka, men nu, de bara går ju. De gör ju hela tiden sitt jobb bara.
Ja. Montreal har 18 skott på mål i den här matchen också, så det är ingen snack om saken. 5-2 för Washington och 3-1 ledning där. Ser du Washington kunna gå hela vägen, Peter?
Nej, inte hela vägen, tycker
Varför
jag.
Varför inte?
Nej, jag tycker man kanske är lite för dålig defensiv. De brukar alltid säga defensivt. Alltså de vinner
mästerskap.
Vinner mästerskap. Och jag tycker ändå att de är lite för skrala bakåt. Ja. De är super framåt, men när de kommer lite längre in på det här semi och kanske final, så tror jag att de är lite för en målvakt och ett försvarsspel som kanske inte tar dem hela vägen. Men de har gjort det fantastiskt framåt hela året. Det måste man säga. Man tycker, när ska Washington falla? Och sen har de bara fortsatt att vunna. Så de har mycket framåt. Men just de hela vägen. Kanske saknas någonting där.
Märkte du? Man började vibrera borta, Håkan, när du började använda det citatet som man älskar. Ett bra försvar vinner mästerskapet. Och anfall vinner matcher, Håkan. Mm. Fast tvärtom vänder på det kanske.
Ja, precis.
Han har jobbat ett tag på Viaplay nu. Han börjar komma in i det där, Peter.
Kan få den där boken med bevingad ord från Södergren.
Ja, när det är en seger för Washington som reser hem till huvudstaden och kan slå in den här matchbollen och ta sig vidare. Man är i en 3-1-ledning där. En tidig match till var det natten till måndag, och det var ju mötet mellan Carolina i vita dräkter mot New Jersey Devils. 2-1-ledning för Carolina innan den här matchen. Nu är det 3-1, och det var inte så mycket snack om saken egentligen.
Nej, det har liksom lutat ett håll hela vägen. Det känns ungefär som att det är nedförsbacke för Carolina. Allting går lätt för dem. Det studsar deras väg. De gör mål vid rätt tillfälle. Deras spelare är snäppet bättre hela tiden. Markström har ju försökt stå emot, alltså, men har inte klarat det riktigt. Va? Titta här. Det här är ju typiskt. När man får ett sånt mål, då känner man, kan gå bra idag. Det känns som vår dag.
Ja, det känns som att det var Svechnikovs dag i alla fall. Andra hattricket i ett slutspel för ryssen som punkterade. Och det var en 15-seger när man hade plockat ut Markström och Aho. Och Carolina är på god väg att ta sig vidare. Hur tycker du att Carolina står rustade den här gången när publiken vänder hem i Devils?
Nej, jag tycker på något sätt att det här New Jersey tycker jag haft ett oflyt i år. Alltså på skadorna, liksom man får ljusskada. Liksom. De har ändå satsat och tagit Markström och skrivit på med några bra spelare. Och så går många sönder när man kommer och ska gå långt i ett slutspel. Det är inget roligt. Liksom. Jag tror inte...
Nej, men det är precis det. Jag tror inte de tycker det själva.
Sen vet det skulle bli dags
igen. Ja, precis. Ja.
Men jag vet inte hur bra Carolina är heller. Absolut, de har gediget lag. De har spelat tillsammans länge, ett antal av dem. Sådär. Men ändå sådär som... Går de hela vägen? Nej, jag tror inte riktigt.
Varför inte då? Det är många som tror på dem, att det är dags nu för Brindamos gäng.
Ja, men de gick ju ganska långt i fjol, men så tappade de ju några stycken. Getzel var väl där och under slutspelet och drog. Sen var väl några drog. Det var väl någon back som gick till New Jersey och sådär också, så de har tappat liksom. Så de tar upp många bra spelare, sen tappar de mer kanske att det är inte den här staden alla kanske vill bo, eller de kanske inte satsar hela vägen, så lite oflyt där. Så men många bra hockeyspelare, men jag vet att jag tycker inte att de ska kunna gå hela vägen ändå. De saknar någonting, saknar kanske.
Det har ju varit strul ända
strul med Rantanen och allt det där också.
Hela det med Peter,
det tror jag faktiskt. Ja, jag tycker det är faktiskt en rätt bra nulägesbeskrivning av dem. Bra tempo, bra tryck, bra intensitet i allt de gör. Har liksom inga stora hål i laguppställningen och så här, men har inte heller de här stora topparna. Att Aho då, vad kan han ha gjort? 65-70 poäng? Det är liksom inte den typen av spelare som leder ett vinnande Stanley Cup-lag. Och då tror jag, då har man liksom problemet att man inte har riktigt den där go-to-guy som man kallar det, va? Som hela tiden kan generera poäng. Det finns andra lag som har bättre förutsättningar. Nu ställs de antagligen då mot Washington i nästa runda, va? Och då tror jag, då får de svårt, för där har de inte fysiken att klara av det. De har inte de målskyttarna. De har ungefär samma stil på spelet. Så att, jag tror faktiskt att de kommer att greja första omgången, men andra, då tror jag stopp.
Varför vill man inte bo där, Peter?
Nej, men inte, alltså, det är ett superställe att bo där.
Om man vill göra golf ska man bo där.
Precis, det är ganska lugnt. Och, alltså, jag vet inte, man såg Rantanen, han hade väl skrivit fyra lag och då var inte Carolina på listan. Jag kan inte riktigt varför inte. Det kanske vilken del man är i karriären. Lite senare, familj, superbra ställe att bo på, men lite yngre. Kanske man vill bo i LA, New York eller Florida eller någon sån här grej. Jag ska inte säga att det är superfint när man är där. Det kan jag inte säga någonting. Men det är kanske lite lugnt. Det är en
varför vill man inte bo i Denver när man är ung då? Du gjorde ju det.
Nej, det var hur lugnt som helst. Det fanns ingenstans att gå ut.
Inte när du bodde där.
Nej, det ändras på slutet.
Men du får tala om Carolina. Om de ska gå hela vägen så behöver de ju en målvakt som är i den där berömda zonen. Oroväckande bilder för Hurricanes i den här matchen. När Andersen blev pååkt och fick faktiskt lämna här i andra perioden. Hur tolkar ni det här?
Hans skadelista är ju nästan lika frekvent som hans målvaktsstatistik, va? Så han har ju haft för skador. Ja, det är ju Foppas lista nästan. Och han tenderar ju alltid att gå av i matcher. Det är inte så att han liksom står över matcher, utan han lämnar ofta matcher. Så att det är otroligt svårt att tyda vad han har gjort och vad det är för någonting han får här.
Men vad säger en situation där? Ni kommer ju på det och puttar lite på motståndaren.
Och han är ju en stor kropp. Vilket innebär när han får vridningar i höfter, knän och allting sånt där, då kan det ju gå rätt så illa. Men han tenderar till att komma tillbaka och ha rätt bra lökkött, för han dyker alltid upp igen.
Ja, men det här måste ju vara någon slags hjärnskakning.
Ja, tänk också så.
Det såg ju inte ut som han pajade något knä, utan han tog sig för huvudet efteråt. Så förhoppningsvis är han okej efter en vecka.
Sporter som säger åt honom.
Nästa omgång då, kanske. Reservmålvakten får hoppa in där i match 5 då, när de avgör, och sen så kanske han kommer tillbaka den nästa omgång då. Vi hoppas att han gör det. Nej, han är uppe där med mig.
Med skador.
Ingen försäkringsbolag som tar emot honom längre. De stänger dörren när ni kommer.
Du kan passera.
Vi såg den här bilden igår morgon i NHL när du satt med Jonathan Lindqvist för några veckor sedan. Hur många skador det var. Otroligt. Det kostar för att gå hela vägen. Se om han kommer tillbaka där. Nu var det ju då Kochetkov som kom in, och det räckte ju för för Carolina som vann den där matchen och vann med 5-2 och har 3-1 ledning. Och då luktade kanske Markström, Bratt till VM i så fall.
Det vore inte dumt. Ja. Jag tycker målvaktssidan, Markström skulle få chans att ha med sig Four Nations, ja, då, oturligt, vilket vore bra om han kunde dyka upp. Bratt, definitivt, det är den typen av spelare som jag gärna ser i ett Tre Kronor. Vi behöver lite pucktrollare, lite kreativa spelare.
Ja. För ett Devils man ser nere i bryggan. Men möter ju ett Carolina som ju har rutin också. Och tänk om de skulle vinna Stanley Cup med Brent Burns. 40 år som han är nu. Spelat nästan 1500 matcher i NHL. Och gång på gång nu har det funnits möjligheter. Ni kommer ihåg när San Jose var ju i final till exempel. Om de skulle gå hela vägen och Burns skulle få lyfta den där pokalen, Peter. 40 år gammal.
Ja. Jag är ju så gammal, jag spelar ju mot han nästan när han kom upp där. Jag vet inte hur många år sedan det är, men han kom upp i Minnesota då.
Han var ju forward.
Jag tror han var back då liksom, när han kom upp. Sen flyttade han ju till forward lite grann och sen tillbaka till back. En stor rörlig, man var ju lite rädd för han, alltså fysiskt.
Men var han omtalad redan då?
Nej, han hade nyss kommit upp, men man såg att han hade talang och sådär. Sen hade han inte skägg liksom. På den tiden så såg det inte lika grym ut. Nej, det vore ju jättekul om han tar sig hela vägen såklart. Han verkar omtyckt också. Jag såg bilderna gå tillbaka med Thornton, han går med där skägg, inget händer liksom. Det verkar en härlig individ, så absolut. Det är många som skulle vara glada om han skulle vinna.
Ja, för man får ju minnen tillbaka till Colorado. Vi har ju varit inne på det tidigare, men när Ray Bourque ju fick vara med och vinna, kom ju till det säsongen innan, och sen så vann han då 2001 mot Devils med Brodeur i målet där. Och det blir speciellt det här såklart. Du upplever det där på nära håll. En trotjänare på lyftande bucklar när man ser vad det betyder.
Ja, Burns har varit runt i lite olika lag. Bourque hade ju varit i Boston liksom och kanske han har varit i några finaler och sådär och inte fått vunna, och så kom han till oss i Colorado, så förlorade vi den där första åren han kom där, match 7 mot Dallas, och sen då fick han vinna sista året. Och hela säsongen han bestämdes för, och så bestämde vi egentligen laget, nu ska vi ta President Trophy, ska vara hemma för det eller hela slutspelet. Och sen så det gick ut på det i stort sett hela säsongen, att vi skulle vinna serien och få hemma, för att vi hade åkt ut match 7 borta mot Dallas året innan. Så vi hade egentligen bara ett mål där, och sen kunna göra det hela vägen. Och jag kom ut på bänken när det kanske var en minut kvar, för att jag hade ju tappat mjälten där. Då åkte han ju grina på isen. Han vägrade ju gå av också. Han ville inte kliva av.
Nej, det förstår jag.
Och ska det vara någons fel, ska det vara mitt fel ungefär. Han klev inte av. Men det var känslosamt när han fick vinna. Och jag tycker, som jag sagt förut, alltså varje gång jag ser Bourque nu, man ser vad glädjen att han... Alltså vi vann tillsammans. Liksom. Ja. Jag tror det ändrade hans hela framtid. Och vara kanske bästa spelaren, eller bästa backen, någon som inte hade vunnit Stanley Cup. Och så fick han, sista han gjorde var att få hylla, eller ta upp den där bucklan. Så jag tycker han... Efter det, han var glad. Man ser att han var smilade hela tiden.
Ja, hur firade mycket han? Hur hårt gick han? Han måste ju gått all in i vecka efter det där, ja?
Han är inte den personen heller. Som festar, han har ju familj och allt det där. Så. Ja. Sen tror jag Bourque, han kan ju säkert, han är så stor i kroppen. Liksom. Han skulle kunna ringa 40 bira utan att det märks på hans. Jag vet inte. Han ser inte om han var påverkad eller inte. Ja. Nej, det var en jättetrevlig person också. Ja. Man ser han utanför, man pratar, man är så snäll och god. Men han var lite småful på isen också. Det var ingen som klev undan. Det var crosscheckingar i ryggen och han spelade fysiskt. Så. Det var ingen snäll kille på isen så, men fantastisk person på sidan om.
Ja, lite som Håkan då. Ser snäll ut med bara småfull på isen.
Ja. Småfull, precis.
Nej, men Ray Bourque är en sån saga som för evigt är inskriven i Stanley Cup-historien. Och det bör det ju bli nu sannoliken om en svensk lagkapten, också Gabriel Landeskog, som gjorde en sensationell comeback. Var ner och kände på det lite i AHL, men har kommit in i serien mot Dallas. Och som han har gjort det i den andra matchen, så gjorde han ju det här målet i helgen. Vad kände du, Håkan, när du såg det där?
Alltså... Du läste ju Buster när du var liten, tidningen. Åshöjden, de som kom från ingenstans. Alltså det här är ju lite en sån här Buster-story, va? Var borta i 3 år, komma tillbaks överraskande, mot alla odds, kommer in, spelar ett slutspel. Där man egentligen då inte ska kunna komma in efter att ha varit borta 3 år och dominera matcher i ett slutspel. Va? Det är lite bara det fascinerande. Ja. Och så gör mål allting där. Så det här är ju sådana här typiskt de gör filmer av i Hollywood. Mm.
Ja, 3 år är länge alltså, som ja. Kommer tillbaka. Jag hoppas att det håller.
Ja. Men vad tycker du? Hur tycker du han har sett ut? Att 1041 dagar tog det mellan målet då han gjorde i Stanley Cup-finalen 2022 till målet nu.
Ja, men han gör så otroligt mycket bra på isen hela tiden då. Ja. Sen kanske han är inte där tempomässigt. Nej. Riktigt än sådär. Och jag vet inte om han har styrkan i knät och verkligen står 100%, men han har gjort det jättebra så här långt. Det kan man inte säga någonting om och överförväntan. Ja. Alltså och bara energin han skickar in i laget. Jag hoppas att det håller, liksom, att han kan komma tillbaka och bli... Jag vet inte om han kommer tillbaka till nivån han var innan. Han var ju så bra när året de vann och sådär. Ja.
Men han vara det? Liksom. Han är ju rätt smart. Det ser vi också här. Nelson åker upp, har den farten. Han glider upp i mitten men hamnar i en bra position. Så att det är väl också det kanske. Att den mentaliteten som finns efter att ha varit borta 3 år. Han har liksom förlikat sig med den och insett att jag är inte den som kommer vara först upp i kortplanken. Utan jag får spela lite annorlunda än vad jag gjorde kanske.
Ja, det är svårt att säga hur knät känns. Det är omöjligt att veta. Jag vet inte om, jag hoppas inte han behöver spruta eller så att han har ont eller så. Men jag hoppas att han kan komma tillbaka och bli bättre och bättre. Så, sen första matcherna var så otrolig motivation. Borta 3 år och komma tillbaka på isen. Då kan man ju gå igenom vad som helst. Nej, jag tycker över förväntan. Och man visste att han var en bra hockeyspelare, den där krigan. Men att komma tillbaka så här. Man ser att han var framför mål där de sköt in och gjorde mål och så där målet. Så superkul att han är tillbaka. Och kanon för Colorado att han kan vara med på isen, inte bara det han tillför på isen utan utanför också den ledaren han är.
Ja, och i allmänhet så är det ju ett otroligt intresse kring Landeskog och i synnerhet då i Denver när radio 92.5, så här lät den när Landeskog gjorde mål.
Brock Nelson trying to make it not matter. Nelson, the need for speed. Landeskog, yeah! The Norse god of hockey has made it 3-0 Colorado. Oh, what a moment inside Ball Arena.
Du sitter och garvar lite. Vilket referat.
Det som var onödigt här, det tycker jag var att det var 92.5. Ja, de kommer ta bort 5 så det kunde vara hans egen radiokanal också.
Ja, gud, den norra guden som från Norden som gör det där. Vad säger dina kontakter och polare i Denver kring det här?
Nej, men det har ju varit fram och tillbaka hela tiden. Om man ska komma tillbaka, är det tillräckligt bra? Kommer det funka? Och så kommer han ut på isen och gör så här bra. Det här var också ett viktigt mål att stänga den matchen på något vis 3-0. Fantastisk story liksom, från allt. Tragiskt att han kunde missa 3 år. Kanske hans 3 bästa år också, den ålder han var. Men ändå får komma tillbaka nu och... Jag hoppas att de går långt. Det hoppas man verkligen att de tar sig hela vägen. Det vore ju helt sjukt kul och fantastisk resa.
Ja, vilken duell där mot Dallas Håkan. Man märker på lagkamraterna också, McKinnon och kompani, vad det har betytt för dem att han har kommit in i det. Just att få den här avlastningen på något sätt.
Ja, framförallt så, alltså, dels så suger han lite uppmärksamhet åt sig, vilket gör att de andra kan agera lite friare. Men sen är han ju på något vänster och har varit egentligen ända så han kom in då. Personligheten nummer 1 i klubben. Alltså, han har ju varit arvtagaren efter de andra stora spelarna som har varit där. Och det är klart, när du får tillbaka en sån kille, kanske inte som du säger Foppa, hans bästa form hockeymässigt, men just attityd och hela den där biten som han står för och som man behöver i omklädningsrummet och i båset och i vissa fall på isen. Den tror jag kan vara av större betydelse än just bara ishockeymässigt.
Ja, det symboliseras rätt tydligt av McKinnons kommentar efter vinsten i den fjärde matchen mot Dallas.
It was just kind of more than just a playoff goal. I think it was a life goal.
Last one, please.
It meant a lot to all of us. It's for him to score a goal, and then had an assist. And it was just awesome out there. So it just meant it means a ton to us for him to score that goal at home. That was so cool.
Ja, det var häftigt att se den där kramen också när Landeskog åkte förbi och skulle göra high five med hela laget. Brukar man bara åka rakt förbi, men McKinnon fångade in honom. och gav en extra kram där.
Jo, men de har ju kamperat ihop så många år liksom. Jag tror att Nathan tycker att det är super att han är tillbaka. Men just ja. Med Landeskog på toppen, man såg när han tacklade Rantanen bakifrån första matchen. Ja. Det är hans attityd liksom. Ja. Det är hans typ första byte. Han röjer den bästa polare lite bakifrån. Han är inte, jag tycker det är skickat med den resten laget liksom. Vi är tillbaka liksom. Nu ska vi bråka lite. Nu ska vi vinna lite.
Du måste ju älska Landeskog. Han spelar.
Ja, men just det där liksom. Han inte rädd och ta visa alltså för hela sitt lag eller för andra lag att nu kör vi fysiskt liksom. Vi kan vinna på alla sätt, inte bara spela små pass hit och dit, utan vi är ju här för att köra. Så det tycker jag var nästan mer än att han har gjort mål, just den här attityden när han kommer ut och kör. Okay,
nu, efter att ha varit borta i 3 år,
jag är tillbaka, jag är här igen.
1041 dagar, och det där målet, det finns så mycket saker kring det, till exempel publiken i Denver, Colorado. Titta på här, det finns ju precis allt ting vid det ögonblicket. Ni ser längst ner där till höger när man firade cowboyhatt och Landeskog-tröja. Svårflöttad publik. Ett par som kysser sig i Landeskog och McKinnon-tröja. Ja, en guldkedja och äta popcorn ska man såklart göra när man kollar på hockey. En Dallas-supporter som har kommit på fel sektion. Och sen de här som bara letar om de syns i mediaklubben. Och sen han, kungen som äger hela arenan. Det var ju självklart att Landeskog skulle göra mål, och så tar han en kall och dricka där. Den där bilden, Håkan, den säger mer än 1000 ord.
Ja, jag tänker så, den som har hittat alla de här detaljerna, han har fått suttit på minuter och tittat. Alltså, men det finns mycket att titta på där. Ja, det är fascinerande, men det är som sagt, det är en annan typ av publik än vi är vana vid från Sverige. Va? Du har andra attribut så att säga, som fångar ditt uppmärksamhet.
Nej, det är häftigt. Inte den här mobiltelefonen, utan man bara full fokus på den här matchen. Så den här killen som stod och drack något kallt och stod bara så här när Landeskog hade gjort det målet. Jag såg honom, jag kände igen honom när Edmonton lirade idag och gjorde detta målet. Var han på läktaren där också? Titta här, fast nu är det vänsterarmen upp. Men ganska likt ändå, vet du. Har han tagit sig över, tror ni?
Nej, det tror jag absolut inte. Det är kanske inte så lätt att komma åt på det.
Den ena är ju vänster, inte högerhänt. Alltså, så det kan inte vara samma
kille. Det kan vara som ambidextra, det kan vara dock
kanske. Kanske tvillingar,
jag har ingen aning. Inte
enäx då. Men bra tryck där, det var ju rolig sekvens där. Det ser ut som det värsta draget på läktaren i Colorado.
Brukar det inte vara det?
Ja, jag vet inte. Jag kollade aldrig på läktaren när jag spelade själv.
Så
jag
har
ingen, nej, gjorde jag inte. Jag har ingen aning.
Nej, jag tycker många nu ser, man tittar upp hela tiden så här för att ta koll på vad som händer där ute. Men ett häftigt och ett historiskt mål var det av Landeskog när man alltså utjämnade i matchserien 2-2. När serien nu då reser tillbaka till Dallas där. I ett slutspel där det hände väldigt mycket och stjärnor får verkligen hålla koll. Vänster, höger. För det gäller att se upp. Det är många som är ute efter dem. Det kunde man se i helgen också när det har varit ett par omdiskuterade situationer som här. Matt Tkachuk tar Gensel som kanske var Tampas bästa spelare i matchen som du kommenterade med Holmgren. Han fick lämna isen därefter, Matt Tkachuk. Men kolla på Gensel. Han har ingen aning vad som hände där när han åker på den där smällen.
Pucken ligger på bladet redan på andra sidan som vi ser där. Och den här tacklingen kommer ju dels från blindside och sen är det ju en solklar interferens då. Men vad jag förstod nu, för nu läste jag bara lite snabbt på media, så vart det ingen avstängning på Tkachuk. Och det som var rätt så kul då när vi gjorde den här matchen, det var ju då att de körde ju händelsen där Hagel körde över Barkov. Och den är ju exakt likadan enligt mitt åtagande.
Matchen innan, ja.
Ja, precis. Den är exakt likadan egentligen. Jag förstår inte vad som skiljer.
Och han fick en match,
Hagel. Han fick en avstängning.
Barkov var tillbaka i sen matchen efter också.
Ja, Gensel kommer ju spela, så det är inget problem. Nej. Men jag tycker tacklingen är precis likadan.
Vad säger du, Peter, när du ser de här?
Lite annorlunda tycker jag att de är ändå sådär. Vänder upp där, han har ju ingen aning. Gensel kanske ska titta lite grann vart han åker.
Det är ju Barkov gör också, va?
Jo, jag håller med. Men jag vet inte, jag kom in i morse, så jag ska hålla mig från dumma frågor. Liksom. Det är nog lika bra, alltså, avstängd eller inte, fram och tillbaka. Så jag tycker ändå, om man tittar på Tkachuk, det är inte mot huvudet i alla fall, utan han träffar ju bröstet. Ja. Så, sen det är just det där vi pratade om innan, kanske med Winnipeg. Det här, de ligger under med 5-1, det är 5 minuter kvar. Ja. Då får man nog titta upp lite som offensiv forward. Liksom.
Yep.
Jag vet inte heller vilken match jag tittar på häromdagen. Det måste vara Tampa när de ledde. Och så fick Florida en utvisning. Om det var den här 5 minuterna. Då spelade man Kucherov. Om man leder med 5-1. Det tycker jag, alltså det skulle inte jag göra. Och min coach i alla fall när vi skulle till Colorado fick man knyta upp grillen när man ledde med 5-1 på slutet, för att det är en skaderisk och det kanske inte ser så bra ut mot andra lag. Man spelar de bästa spelarna för att göra 6-1.
Men Kucherov har varit han har varit rätt dålig skulle jag säga de första matcherna. Inte fått mycket poäng och sånt där. Helt plötsligt så var ju då jag tyckte han var urkass och liksom som han brukar vara i början, feg och lite sådär, inte speciellt i sig. Och så helt plötsligt gjorde han väl 3 poäng i snabb takt med passningar och skott och dragningar, allting funkar för. Så det känns nästan som Cooper ville ge han liksom möjligheten att få den där livsviktiga poängen för att han då skulle höja sig lite på något sätt.
Jo, men lite, så kan det ju vara. Ja. Att man just spelar han då, men då får ju liksom Getzel som åker de här tacklingarna. Ja. När det är 5 minuter kvar och du leder med 5-1, håll huvudet uppe. Liksom. Du ska liksom inte göra så många, alltså egentligen bara komma till blålinjen, dumpa in, låta dem anfalla och sen bara slå ut pucken. Ja. Se till att du inte hamnar i de där situationerna. Nu säger jag kanske inte Kachak, men att det är en superbra tackling, men jag säger, du måste verkligen. Alltså Wilson skulle inte kliva bort en sekund om han fick chansen att köra.
Och det var det som var poängen. Det var inte att gå på några domare, utan det var just det som vi ville nå fram till här. Hur man kan spela Gensel i det läget som har varit stekhet.
Vi var inne på det. Ja, men vi var inne lite på det. Alltså, det man måste förstå när man sitter hemma vid tv-apparaten här, så det är inte 3x20, 60 minuter de här matcherna är, utan det här är 7x3 perioder. Ja. Det är 21 perioder. Det är så man lägger upp strategin. Är det så att vi inte vinner den första matchen, då ska vi vinna den sista i alla fall. Och då gör vi det genom att köra över dem i match 2, 3, 4, 5, 6 till exempel.
Ja, men det börjar redan tidigare. Någon serie sådär, kom ihåg, då bara första teken man fick starta, bara skete teken, bara crosschecka över armarna liksom. Bara, jag kommer att vara här om här 7 matcher.
Ja, exakt.
Eller om det blir 7 liksom. Ja. Liksom, det är inte som du säger, till första 10 sekunder.
Men hur upplever man det som spelare? Hur gjorde du det? Att du var ett jagat villebråd där ute som Barkov? Han vet ju att det kommer smälla. Gensel och Kachak är ju båda två stjärnor. Kachak spelar ju betydligt mer fysiskt, det vet jag också. Men ändå, hur var det att hela tiden veta det, framförallt i ett slutspel, att allting kan hända om inte jag tittar vänster och höger hela tiden?
Jo, absolut. Jag menar, du kan ju inte sitta och sova borta i Chicago eller Detroit. Liksom. Absolut inte.
Du visste ju vem du skulle få se upp för hela tiden också. Vilken som skulle ta dig alltså.
100%. Om man möter McCarthy och några stycken till. Liksom, du får ju inte sova en sekund. Nej. Utan du måste vara med. Speciellt tycker jag, från början, kanske första 10 minuterna. För att då har de så exalterat och försöker smälla på allt. Mm. Och publiken vill att de ska smälla på. Sen är man ju inne, då är det så viktigt om man kanske vinner. Sen om matchen, jag minns vi mötte Chicago där, de hade ju Chelios, de hade Steve Smith som vi pratade om, slagskämpe, de hade Chicone, de hade Probert liksom, de minns att vi sa det. Vi leder med 3 mål, vi gör inte 4:e målet. Nej. För håll det på 3 mål så du inte spårar ur här på slutet. För att man visste,
det var så.
Ja, för nu har det kommit, tror jag, en ny regel, på sista 5 minuter får du inte släppa handskarna, tror jag, nu. Då får du matchstraff. Då fick man göra det, det var helt livsfarligt, och då fick man ju inte spela, då var det ju mer tredje, fjärde kedjan som fick spela.
Idag får vi bara vinna med 4. Gör inte 5, för guds skull.
Nej, men de var så. De var fysiskt.
Men läs min fråga rätt. Har du varit rädd där ute någon gång att du känt att det här kommer spåra nu i det här läget?
Ja, inte jätte... Alltså, om man ska gå tillbaka. Så, borta matcher, så borta Edmonton, de hade rätt tufft lag. Det var enda chansen de kanske skulle slå oss. Det var att man skulle köra över oss. Så absolut, jag var jätterädd varje gång man skulle gå in för matchen. Men sen gick det 2-3 minuter av matchen. Man kom in i adrenalin, då spelar det ingen roll. Då försökte man köra över dem man var rädd för innan.
Var de rädd för dig istället?
Nej, det vet jag inte. Men det var någonting som hände när man kom på isen. Man får adrenalinet, man är inne det då. Från början, absolut. Man, som de där spelarna som jag nämnde. Alltså, jag skulle inte vilja... egentligen. Och man såg middag och så ska man gå in. Och satt man på bussen och bara, idag kommer jag ont. Alltså, liksom. Och sen kommer man ut på isen så får man en slashing. Så bara, men nu ska jag försöka köra över den. Så det ändras. Just det, gick det någon minut. Man kommer in i det då och fattar att det är så viktigt och just hockey. Men innan, jätterädd, varenda match, borta match var det tufft.
Ja. Ja, det är ju en del av slutspelet, precis som ni säger, i de här långa serierna. För det blir långa serier här i den första rundan. Framförallt på den västra sidan så har det ju gått från bäst av 7 till bäst av 3 för Håkan. Det är 2-2 i samtliga 4 på den västra sidan. Vi har ju inte pratat om Minnesota-Vegas, men där är det utjämnat nu också. och knallhårt.
Bra matcher har det varit också, som vi säger, det kanske lite, man håller sig lite mer i skinnet på den västra sidan för att det kostar mycket mer, va? Mm. Vi har ju sett några, som vi säger, incidenter på den högra sidan då, men det har ju varit lite beroende på att där är det, det känns som att favoritskapet är tyngre just på Washington, Carolina och framförallt då Toronto, va? Så att där ska det bli spännande att se vad som händer nu nästa match i Toronto, Ottawa.
Vad är din bild av den östra sidan här, Peter?
Ja, men jag tror, som Håkan säger, just Toronto, Carolina och Washington kommer att gå vidare. Det ska mycket till, tycker jag, om de där ska vända. Florida, Tampa. Var lite besviken på Tampa de två första matcherna, men sen match tre så kommer de tillbaka. Kanske är det för mycket respekt för Tkachuk och Marchand, de är stycken till där, Bennett. Så de kom tillbaka och spelade bra. Västra, 2-2, ja, överallt, det är svårt. Vi får se just på Dallas serien. Hej, ska den komma tillbaka här?
Då lyfter ju de också.
Då kanske det blir tuffare för Colorado.
Robertson vet jag inte heller om han är på väg tillbaka.
Det är natten till imorgon som det är match 5 där. Och ni har ju koll på att de spelarna som åker ur i den första rundan kan då teoretiskt hamna i hockey-VM om de vill och om de blir uttagna. Chris Johnston är ju erfaren NHL-reporter på TSN och The Athletic. Jonathan Lindqvist har samtalat med honom om den kanadensiska kaptenen Sidney Crosby eventuellt kommer till VM.
You've covered said for such a long time. What's your gut feeling? Are we going to see Crosby in Stockholm?
My gut feeling is no, but you know, again, because he hasn't said no, it's always possible he goes. You know, he's in a unique phase of his career because, you know, it's 3 years now that the Penguins haven't qualified for the playoffs. He still individually is performing at a level that, frankly, just most players historically haven't as they got to their late 30s. And he had the juice at the Four Nations. You know, he played really well there for Canada. It wasn't just a symbolic thing wearing the captain C. I mean, he produced points. He was, you know, one of their top forwards and you know, was really a driver for that team. And so I just wonder where he gets, you know, on a team that's kind of rebuilding in Pittsburgh, you only get so much competition, right? And he's obviously a very competitive guy. And also, you know, as well as he's played, he knows he's only down to so many chances to do anything as a hockey player. You know, he's, you know, getting towards the end of his career. So all those things combined, a great city to go to, the fact that I think it's going to be a good team, maybe they get him. I know this, in talking to the management for Hockey Canada, they got every finger crossed that he comes, because I just think even the value that he can pass on, as I mentioned, there'll be some younger players on this team, to the next generation, just playing with him once in the national team sweater, I think makes a difference down the road. There's kind of a, you know, an echo effect across time. So my gut is he says no, but obviously I'm hoping he's there.
Ja, två riktiga rävar till NHL-reporter Jonathan Lindqvist och Chris Johnston. Och det är intressant om Crosby skulle komma. Vad tror du, Håkan? Vad är sannolikheten?
Ja, med tanke på att det finns ju någon sån här underliggande, inte hotbild, men ett krav från alla egentligen lagledningar. Nu tror jag att ställer du inte upp på VM så vet vi inte om vi är så intresserade av dina tjänster på ett OS. Det kan ju ligga det.
Men det skulle inte gälla Sidney Crosby.
Nej, det gäller inte Crosby på det sätt och vis. Men jag tror att han är väldigt intresserad av att ställa upp av den anledningen att han vill så att säga leda Kanada-laget i OS. Och då måste han så att säga på något vänster börja arbeta in det här, för han är så stor spelare. Och sen tror jag också att han hade velat spela ett hockey ända in i juni.
Ja.
Och slägga av i april. Det är inte bra för han. Så han vill nog lira, bara för att lira. Sen om det är VM, Stanley Cup eller vad det är, det hade varit ovidkommande för honom. Han vill lira hockey.
Och just det Håkan är inne på där, när man är i slutskedet av karriären, just att inte ta ett uppehåll, som är inne, kan det gynna kroppen till och med att spela istället då för att bara börja med försäsongsträning? Man brukar säga att jag behöver vila min kropp, det är därför man tackar nej. Men tror du att det kan vara annorlunda, att man börjar gå åt andra hållet och att man vill spela så mycket som möjligt? På att underhålla kroppen?
Nej, jag vet inte om det har med beslutet att göra. Nej, det vet jag inte. Han har ju ändå, och så Four Nations lirar och sådär, så jag vet inte så. Men om man lyssnar på han, att han har inte kommit till slutspel på 3 år liksom. Han, Crosby spelar ju ändå för att vinna matcher sådär. Så jag tror, ja, det är nog ganska nära att han kommer att åka. Så han ska bära den där fanan för Kanada liksom sista åren här. Han ska vara kanske troligtvis kapten i OS. Han har inte vunnit. Jag tror när han lägger av så kommer han ju titta vad vann Crosby, och så kan han kanske lägga till ett VM-guld på det där. Så Ja, jag tror Crosby, om man tittar så, jag tror han tittar jättemycket på Edmonton-matchen och Colorado. Kommer McKinnon, McDavid kommer till VM.
Men du,
åker de ut så kommer han ju ringa till dem. Du åker med mig på samma plan.
McKinnon har väl inget val, va?
Jag har bokat liksom ett A till dig. Jag kommer sitta på ett B. Du åker med mig till VM. Plus lite grann, alltså, om jag pratar med de svenska spelarna kommer hit. Alltså komma till Stockholm och spela ett VM.
Exakt, jag tror det är rätt viktigt också.
Nu pratar vi om Carolina, ett dåligt ställe, men det finns när man spelar VM kanske en annan.
Ja, de är ju den här gruppen också. Alltså,
Stockholm är absolut högst upp när man kanske kommer till vad vill jag spela ett VM. Slutsålda hus kanske här också, så komma hit. Så.
Ja, jag tror att publik och liksom bra miljö för hockey generellt. Va?
Så jag tror att om inte alla bra kanadensiska spelare åker ut, då tror jag att Crosby kommer.
Mm. Ja, han verkar ha bra koll på McKinnon också. Vi såg ju hur de tränade efter de andra hade gått av. McKinnon, han nästan tvingades kvar Crosby. Nu kör vi.
De är väl från samma ställe
exakt.
Nord. Östra Kanada, va?
Ja, det blir häftigt att följa. Om ni bara slänger upp några namn som ni hade velat se. Ni behöver inte skriva dem, utan bara någon muntligt, Håkan, från Kanada och USA. Vad tänker du?
Herregud, Larkin tycker jag är bra, för han var bra tycker jag i Four Nations. Jag skulle vilja ha också, för jag tror ju nu att Ottawa åker ut, så skulle jag kunna tänka mig att Brady Tkachuk skulle vara bra för dem. Det tror jag, det är ungefär. Det är den typen, vi pratade Crosby här för Kanada, va? Men Tkachuk hade ju varit den typen av spelare.
För USA så kan vi få lite härliga intriger där också om han kommer över. Har du några namn där som du tänker på nu, USA och Kanada, som du vill se?
Ja, som kollar på hockey kanske har koll på, men de som kanske inte har sett så mycket på slutet, Lane Hudson där för amerikanska laget som spelar i Montreal. Kanske blir årets rookie. Han ska väl bli årets rookie. Alltså de första stegen, han är så otroligt lätt. Det här har ju McCarr, tycker jag, en utmanare de nästa åren. Två ass i natt, tror jag till. Men även fast han strulade till det, tror jag, två gånger också, så att det har varit mål. Men en offensiv spelare där vid blå linjen, liksom, som vi pratade Four Nations, Verensky och sådär. Han är lite större, men Hudson är så otroligt snabb och bra med pucken. Så det här är en spelare som kommer mycket poäng. Och kommer han hit, han är ju bara, jag tror han är 21 år gammal. Så det ska mycket till om han inte kommer hit och Montreal åker ut. Då får vi se upp. Det är en bra spelare. Jag tror han är ännu bättre på större is, liksom. Igen. Ser bästa ut på bra länge, så kan vi få lite hugg emot där, men så ska vi vinna VM-guldet.
Ja, det gör det. Precis som Peter inne på, den svenska truppen. Vi har inget namn att komplettera med idag. Presenterades ju Leo Karlsson senast här, men det är många nu som har blivit 100% klara för Tre Kronor. Anders Lundberg, landslagschefen, sa ju det, att inte allting var klart. Nu är det klart med många svenska stjärnor. En hel del kommer resa ner för att spela den här turneringen i Tjeckien och sen även då i Schweiz för att Sverige som laddar inför VM. Och de här namnen är klara. Filip Forsberg blev ju klar igår, Håkan. Vad tänker du kring det?
Jag tycker vi har en rätt så bra blandning. Vi har fått in lite ungt, du nämnde Leo Karlsson där framförallt, som jag tycker leder den avdelningen. Vi har fått några etablerade med Filip Forsberg. Vi har Mika som jag träffade här på Hovet tillsammans med
Här är de som är klara, som du ser i bilden.
Och det gör rätt bra. Men vi har centersidan rätt full, men det är en centersida som är rätt defensiv. Lindholm, Backlund, Zibanejad, lite mera kanske efterdrag. Wennberg var lite skadad på slutet. Vi har fortfarande det som vi tyckte var rätt bra när vi tittade på Four Nations-laget, centersidan. Vår centersida är nu lite, tycker jag, defensivt sett rent prestationsmässigt den här säsongen. Va? Där kanske vi skulle behöva just Leo Karlsson, han kommer in med lite tryck och fart och sen lyfter den sidan.
Ja, hur glad blev du när Leo Karlsson avslöjades här i Godmorgon NHL i fredags att han kommer till hockey-VM?
Ja, men jag tycker att det är kul för han att få komma hem. Ung spelare, han tycker... Fick vara med och lära lite där Four Nations och gjorde bra när han kom in på isen. Så nej, jag tycker att det är kul att han måste se. Jag kommer ihåg själv när han var ung och få spela hemma. Han har nog inget problem att sätta sig på planet där från LA hem till Stockholm, det tror jag inte.
Ja, men du sa själv under Four Nations att det var en liten personlig favorit. Nu har han gjort 45 poäng, nu fick han ju spela fler matcher den här säsongen också. Men utvecklingen i Leo, hur beskriver du den?
Ja, men han hade lite skador när han kom. Det kändes som att han hade nästan för stor kropp. Han hade inte riktigt vuxit in i han på något vis. Och hamnade i lite konstiga situationer emellanåt. Sen om man får ordning på den kroppen, får muskler överallt på något vis, just att vara så stor och ha tekniken, så nej, jag ser fram emot den. Om man ska säga negativt, liten så här, kanske lite väl optimistiskt emellanåt när han går in i närkamper och när han tar in pucken och sådär.
Så hur tänker du då?
Nej, men alltså att man inte åker med huvudet ner, att han får de här hjärnskakningarna, smällare. I och med att han har så stor, så kanske han inte kan svänga undan alla tunga och tuffa backar. Liksom.
Det, jag brukar, när jag ser någonting? Honom, ja. Så tycker jag det är en svensk Malkin. Han är väldigt lik Malkin i spelstil. Ja, men han är väldigt lik Malkin i sin spelstil. Ja. Va? Stor och lite fina dragningar, bra spelscene. Överraskar hela tiden med liksom nya grejer, ja, som man inte riktigt hade kanske förväntat sig att han skulle göra. Va? Alltså, jag tycker det, jag håller med. Alltså. Han är, jag tror att han har varit för stor och börjat växa i kapp nu, så att han liksom kan göra sina saker i det tempot som han behöver.
Mm. En annan stor spelare, han kallas ju för Mighty Mika ibland. Mika Zibanejad är också klar. Avslutades förra veckan att han kommer till hockey-VM, och vi pratar om att Crosby ska komma in kanske och hjälpa unga kanadensiska spelare. Hur viktigt kan det vara för Leo Karlsson då att en sån som Mika Zibanejad kommer till hockey-VM, och nu får de umgås och lära känner man under betydligt längre tid än under Four Nations?
Ja, det kan ju inte, det är nog ingen nackdel för någon av dem, så att säga. Du kan få lite inspiration av varandra. Jag tror att Mikas, att han får komma hem och spela i Tre Kronor i en hemvan miljö i Stockholm som är hemstaden hans och allting, som sagt, tror jag kommer vara jätteviktigt. Alltså, jag tror inte han tyckte det var kul i New York sista månaderna.
62 poäng den här säsongen. Du träffade honom på Hovet också när Djurgården spelade. Vad sa han?
Nej, men han sa det. Han tyckte det skulle vara jättekul att vara hemma. Skönt, va? Det hade varit struligt sista tiden i New York då, så att han ville fortsätta 17 meter Schweiz, för att fotboll skulle bjuda på Fondy, sa han.
Har du kanske springit på här nere?
Jag är ju inte egen i alla fall. Han är jättevälkommen dit. Så. Nej,
men vad tänker du kring Mika och den statusen här kom till hockey-VM med nu? Vi vet ju vad han har gjort i Tre Kronor. Junior-VM-guldet 12, han var med och var en av stora stjärnorna 2018 också.
Nej, men jag tror att han ser jättepositivt att komma hit också, just som vi pratade om, den tuffa säsongen. Det var ju inte bara att resultaten, det var ju styr på sidan om med lite tjafs med GM:en eller hur det var i organisationen och inte tog sig till slutspel, så och kanske var en av de större favoriterna att gå in för säsongen, så jag tror han får tycka att det är jättekul att få komma hit och avsluta. Jag tror man kommer att se det på isen också, att han kommer att ha glatt humör, få komma hem till hemstaden då. Djurgården har gått upp, allt är på topp på något vis.
Mångdagtur.
Ja, det hoppas jag inte. Då får han ingen fondue om man tycker det. Så, nej, jag tror att han kommer att komma hem och spela med ett leende på läpparna. Och för han också, det är länge sedan kanske han vunnit någonting. Han, när man tittar på han, just minnena som kommer upp, det är ju att han avgör den där JVM-finalen, och jag tror att han skulle gärna vilja avgöra
den till.
Men ändå på något vis så tidigt få avgöra en sån stor match, och sen vunnit VM-guld om det var 18 dagar sedan. Så jag tycker att det är dags att han får vinna någonting igen.
Och ni vet ju det också, spela Tre Kronor och vinna VM-guld, 5 stycken VM-turnéer har ni gjort båda två, Håkan med ett guld då, 87. Just nu när du sammanfattar karriären och minns tillbaka, vad betyder det att ha vunnit ett VM-guld?
Alltså det är ju enormt, just i egen upplevelsen tillsammans med de kompisarna. Alltså, vi hade ju spelat ihop i nästan pojklandslaget, alltså i 10-12 år med många av de här spelarna. Så att det är ju en positiv effekt. Sen erkännelsen och så att säga, ute bland supportrar, folk som älskar Tre Kronor och ishockeyn, var bara den uppskattningen som jag fortfarande får för att jag var med 87, va? Det är några år sedan nu, alltså, men folk kommer ihåg det fortfarande. Så att det är fantastiskt viktigt att känna att man har fått gjort det och varit med på den nivån och klara att spela på den nivån. Så att det är någonting jag är oerhört stolt över.
Ja, hur märker du det, Peter? Om du tar in, du behöver inte ranka dina guld, men ändå, hur bedömer du VM-gulden?
Så många har jag inte. Så...
Nej, du har ändå OS-guld och du har två Stanley Cup också.
Nej, men alltså fantastiskt kul att vinna VM-guld. Det var lite två olika delar. Alltså, första var ju bara 18 år. Det var lite på sidan om på något vis. Jag kom inte ens in på Café Opera, tänkte jag säga efter. Så, andra gången vann med farsan där. Så,
då kom du in tack vare farsan, eller?
Ja, precis. Hans lägg liksom. Så det var olika tider av min karriär. Så bara komma hem. Man visste att man har vunnit VM-guld och så får sätta sig på planet hem också. Visste att man får kärleken från svenska folket på Sergels torg och allt det där. Så den är ju på något vis, som Håkan säger, man, vissa kommer ihåg fortfarande saker. Ja. Det är ju ändå sedan 92 man vann och du vann 87. Ja. Ni bröt ju igenom. Då var det ju inte så många
som hade vunnit. Jag tänkte säga det. Alltså, jag brukar alltid säga att vi bröt på något sätt den här röda dominansen. Alltså. Ja. Så sen kom det 91-92. Det gick rätt fort när man kom in och var på den höga nivån. Alltså, jag har aldrig frågat, men är det någonting, tror du, som har kommit av det genombrottet?
Ja, men det var ett genombrott på något vis då. Ja. Det var väl något, och jag tror, om jag var och tittade på något i Skandinavien, förlorade med, vad var det, 12-1 eller
något? 13-1. Ja, jag var inte med.
Nej, jag tittade på det.
Haga Lyckne, va?
Och sen något år senare lyckas slå, om man hette Ryssland, om man hette Sovjetunionen på den tiden. Så absolut, det var ju då kanske man såg att ja, men nu är Sverige faktiskt toppen av världen. Så det betyder mycket, det tror jag absolut, att vi kunde vinna. Jag var inte med 91, men så vann 91.
Ja,
och sen att vi vann 92, så det vet jag inte, det var ju egentligen bananskal. Vi var ju helt utdömda. Vi kom in i turneringen sämsta någonsin och hit och dit. Men bra målvakt och sudden och stycken till gjorde att vi kunde vinna det där.
Flest debutanter någonsin, inte det, va?
Men det är en häftigt 5 VM-turnéer, silver som sämst. Det är ett imponerande VM-facit. Och med tanke på att du inte missade ett slutspel i NHL heller, så är det ju mäktigt att du kunde vara med så ofta. Men man kan ju inte få allting. Hur mycket grämer du att du aldrig fick möjligheten att spela ett hemma-VM?
Ja, jag vet inte. Vi hade väl ett hemma-VM då, 95 då, kanske, i alla fall, när jag var aktiv. Så jag vet inte vad jag höll på med då. Vi kanske...
Gick långt till slutspel kanske?
Nej, vi gick inte långt, men det var kanske mitt första år då. När jag, det var i Quebec där, att vi tog oss vidare, så jag missade på något vis. Vi förlorade väl ändå mot Rangers i första omgången, så ganska onödigt. Nej, det hade ju varit såklart jättekul att ha på resumé när man hade vunnit hemma-VM-guld.
Då hade du kommit in på kampen.
precis. Och det hände ju så, direkt dit kanske.
Och det hände ju så mycket annat också runt ett VM. Det är inte bara att spela hockey man ska göra. Ni minns väl vad som hände 1989?
Nu är Håkan igen, eller?
Ja, det är fantastiskt. Vilka bilder och vilka minnen, Håkan. Är det jobbigt att se? Jag tänker mest på de som är runt omkring. Jag ser Rundqvist och Bergqvist. De här, hur obekväma de kände sig.
Om du ser att de försöker backa ur bilden hela tiden.
Har du ställt upp på något sånt, Håkan? Jag vet om det har varit ett hemma-VM.
Nej, inte sjunga det, tror jag. Nej, jag tycker Håkan gjorde det bra faktiskt. Ja. Det är alltså, sjukt att den lever kvar.
Det är det.
De kommer ju spela den hela tiden.
Ja, alltså, varenda hockeyarena som jag kommer in på, så kör de den låten. För då tror de att, oj, det har ingen annan gjort.
Nej, men det är mäktigt att vinna guldskiva och toppa svensktoppen. Det är inte många hockeyspelare som har gjort det,
då? Nej, den kombon är nog så jäkla lätt att slå. Alltså.
Nej, ni är bra på att tävla båda två. Musikbranschen och den grenen vinner väl du, Håkan. Men nu ska ni få tävla lite också här med en bollning fram och tillbaka. Och när man inte kan någonting, då är man utslagen.
Det här är ju
körigt
alltså.
Så Pet ska säga ett namn och sen har Håkan 5 sekunder på sig och säga ett annat namn då i de här olika kategorierna som kommer. Och vi ska börja med VM-guldet 1998. Då är det ju fördel, hemmafördel för Pet, kan man säga, för han var ju med i det laget. Och ni ska rabbla så många namn som ni kan. Du säger ett namn som var med i det laget som vann 1998, som säger Håkan ett. Och ni har 5 sekunder på er, max att säga ett namn. Hinner man inte säga något 5 sekunder, så är man ute. Så du får börja säga ett namn 1998 i laget som
var
VM-guld.
Ja, Sudden var med.
Ja, Foppa var med.
Salo.
notan, fast bara en match, va?
Thornberg.
Herregud, alltså det är Mackan.
Och då tänker du på Marcus Näslund? Nej.
Nej, det var kört.
Han var inte med, nej. Nej.
För att jag satt och pratade med er.
Ja, vi har Anders Husk och Mikael Johansson. Tommy Westlund.
Tommy Westlund, ja,
kommer ihåg. Ja. Sudden Falk, Bergqvist, Renberg, ja, Foppasglad, Dahlén, Peter Nordström, med. Patrik Kjellberg, Jörgen Jönsson, Fredrik Molin och Niklas Sundström. Ja. Ja, vilket lag det var. Ja. Och guldhjälte blev...
Thornberg och Salo, ja. Kanske. Salo hade väl nollan i båda matcherna.
Tre matcher,
eller
va?
Nej, två bara. Det var bara två.
1-0-0.
Ja, det var... Han kom defensiv i ja, mästerskap.
Ni mötte inte finnarna i serien också?
Jo, alltså jag kom ju den dagen. Ja. Alltså jag flög och så var jag med den matchen. Det var ju grundspelet. Ja, och så var det ju samma
ja, två då? Var det inte nollad också?
Ja, det är otroligt. Det får vi kolla upp sen. Du, nu får kan köpa sig tid här till nästa tävling. 1-0 till Peter Forsberg. Nu tar vi oss till 1987. Nu är det fördel. Alltså Södergren som vi var med i det laget. Och här ska ni också då säga namn och bolla fram och tillbaka. Ni har 5 sekunder på er. Håkan börjar med första namnet.
Södergren.
Håkan Södergren.
Ja, Lob.
Håkan Lob.
Tom Eklund.
Bengt-Åke Gustafsson.
Matti Pauma.
Peter Andersson.
LG Pettersson heter han.
Vad sa du, Micke Andersson innan? Nej. Micke Andersson.
Yes.
Lasse Karlsson.
Nu ska man säga Eldebrink.
Ella. Berka.
Jonas Bergqvist, ja.
Rundqvist. Funkar det?
Rundqvist. Jo då, han var med.
Masken.
Masken.
Nu blir det svårt.
Nu blir det svårt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5.
Riddervall.
Ja, Riddervall hade du... Nej, han var inte med. Det var Pekka, Åke Liljebjörn och Anders Bergman. Sen så backar Eldebrink, Albelin, Mats Kihlström, Lars Karlsson, Peter Andersson, Robert Nordback och Magnus Svensson. Man glömmer att Albelin var inne på det där klassiska målet va? När Bengt-Åke åker upp med pucken.
Abbe och Eldan lirade ihop hela tiden. Vad var Kihlström och Robert Nordmark bakom mig?
Sandström, sa du han eller?
Sankan,
nej. Nej, det sa ni, nej.
Han som gjorde målet.
Ja, han gjorde målet. Men du, då är vi på 1-1. Då blir det utslagsfråga här. Och Håkan får börja då med tanke på åldern. Det är schysst, va? Ja, så vi har absolut. Svenska VM-guld. Och ni har 5 sekunder på att säga ett årtal när vi har vunnit VM-guld. Håkan börja.
87.
91.
53.
62.
91. Sa du 91 eller sa du 92?
Nej, jag sa 91.
Ja, då säger jag 92. Ja.
98.
06.
17.
18.
Vi har vunnit så många gånger fler. 53.
Yes.
Ja, men det sa jag.
Du sa 57, va?
Nej, jag sa 53.
Okay. Ja, men då kunde du säga 57. Och då har du en till, Håkan. Slår du in den?
89, 91, 92, 06, 13, 18.
Nej, jag får stänga det där. Så blir det remi. Du sa faktiskt det nu när du räknade igenom. Ni var inte inne på 13 innan.
Sa vi inte 13?
Nej. Nej. Hemma VM.
Hemma VM 13. Men remi?
Ja, men det tar jag.
Det är väl ändå okej, va?
Ja, det kan vi gå med på.
Verkligen.
Hans hockeykunskap är ju jätteglad.
Ja, den är det.
Ja, precis. Ja. Och så vann han ju bara där han var med själv.
Ja, precis.
Det gjorde ju sig jag också.
Det är svårt att dra när man liksom börjar titta på alla som har varit med. För det är rätt många som har vunnit VM-guld som man inte tänker på, va? Mm. Och det är lite som du sa, det är rätt så kul att man blir ihågkommen för i alla fall. För det är kanske inte alla spelare som ligger latent uppe i järnbarken hos alla.
Håkan, vi har haft så mycket att samtala om. Och nu kommer Bosse Andersson in här, längre av sportchef för Djurgården. Så nu får du hålla fokus, för vi är i sändningen, Håkan. Men... Ticketacka 10-0. Då kommer Bosse Andersson vara med. De kör igång här med en liten stund. Men Håkan, du ska få på 1,5 minut. Dra här. Du har en pass. Pack in och pack out. Du vill förändra 3 Kronor. Berätta.
Ja, jag är lite less på framförallt som varit de här senaste matcherna. Vi har 9 perioder mot Finland. Vi har inte gjort ett enda mål. Kvaliteten i 3 Kronor är för dålig. Och jag tycker man urholkar varumärket, namnet 3 Kronor genom att spela med lag som inte är tillräckligt bra och som inte har tillräckligt hög nivå. Vilket jag tycker att det är fel. Jag tycker man ska dra ner på antal landskamper där man kallar laget 3 Kronor. Det kan du göra i hemmaturneringen. Då ska du ha det bästa laget. Det absolut bästa laget du kan få ihop i Europa. Det ska du ha då. De övriga gångerna, då får du lirat vikingarna. Det så kallade B-landslaget som vi växte upp med. Och du kan ha under 25 spelare där. Och att det blir problem med andra turneringsarrangörer och liknande, det får man ta och lösa. Men vi kan inte ha ett landslag som åker runt och förlorar och inte ser aktivt engagerade eller bra ut. För att då urholkar vi värdet Tre Kronor. Och i längden så kommer Tre Kronor och Svenska Ishockeyförbundet förlora mer på det än om man tar ett riktigt grepp om det nu, skapar ett utvecklingslag. Vi har 170 spelare i Nordamerika. Vi har 30 nere i Schweiz. Vi har 200 spelare där kanske 150 eller i alla fall 100 är potentiella Tre Kronor-spelare. Så det är klart som 17 att vi måste inse situationen i att Tre Kronor som spelar i november, december, februari inte är det bästa vi har.
Så om jag läser det rätt så blir det lite gå tillbaka till vikingarna nästan. Att det blir som ett...
Ja, framförallt se realistiskt på situationen. Ska vi ha ett bra Tre Kronor så har vi bara en möjlighet att göra det vid få tillfällen. Inte under en hel säsong. Då urholkar vi varumärket Tre Kronor.
Du har inte hört det här tidigare, Peter. Vad är din spontana reaktion?
Ja, men jag tänkte på det här om dagen faktiskt, om det var, jag såg publiksiffran när de spelade. 2-5 det är kanske inte tillräckligt bra för att vara Tre Kronor att det ska komma 2-5. Det är inte ens halvbesatt i arenan sådär. Sen tycker jag också just det där att det är lite synd när de här spelarna, jag är kanske helt okej med att det ska vara en åldersgräns på de här spelarna. Alltså, vissa spelare som åker och spelar nu, de vet att de inte kommer att vara i VM och så ska de åka och spela en match där nere, jag vet inte vart de har spelat någonstans, 4 matcher mot Finland här. Vet att ändå att man inte ska spela ett VM. Alltså, vad är motivationen att gå ut och täcka ett skott med skallen? Liksom? Ah. Då blir det ju bara halvlojt. Liksom. Då blir det ju ingen mål framåt om man inte vill betala ett pris. Och det är kanske därför vi inte gör någon mål mot Finland i de här matcherna. Jag vet att det har ju nyss hört det här, men på något sätt så tycker jag att håller jag med om att det är för många som spelar som kanske inte har en chans att spela om de stora mästerskapen ändå, så är det ganska onödigt för dem att spela. Så, ja, lite väl många, jag tror folk i allmänhet vill ju se matcher där det gäller. Liksom. Man vill inte se en match, en vänskapsmatch hit och dit. Sen är det ju bra för vissa att få spela i landslaget, men jag vet inte vad det ska ge för en 31-åring att åka och spela en vänskapsmatch borta i Finland någonstans. Det har jag ingen aning om. Så jag håller med lite grann. Sen om man döper det till vikingarna, det har jag inte tänkt på så. Men kanske någonting bör man göra åt de här matcherna som inte gäller så mycket.
Och Rocket Tools men ändå inbringar mycket pengar till förbunden. Och det är samma situation för de andra nationerna också. Och Sverige har ju faktiskt vunnit de 3 senaste Rocket Tour-turneringarna. Inte i år vinner man inte, men annars.
Men de andra länderna är ju i lite samma situation också. Det finns ju redan nu regler. Finland till exempel så får de inte plocka ut så alla spel till alla turneringar, utan du måste vantra runt det. Va? Så att alla lag har ju ungefär samma metodik och samma problematik. Men jag tycker också att det finns självklart en möjlighet att göra någonting med det för att häva standarden. Man kan ju inte bara låta det rulla på. Nej. Som man gör.
Det är underbart med åsikter och det ska det verkligen. Vi kommer få mycket tid att prata om detta i hockey-VM. När det drar igång, det är 9 maj, för det laddar vi för nu.
Ja,
vi hade inte pratat med Djurgården. Vi får göra det i ticket här. Sen när Bosse Andersson dyker upp där också. Men stort grattis, Håkan.
Det är helt okej.
Tack Peter, tack Håkan. Tack för en mycket trevlig timme här i godmorgon. Och jag glömmer inte bort 2 matcher natten till imorgon från Stanley Cup-slutspelet när det rullar vidare. Bland annat Landeskogs Colorado som möter Dallas igen. Och sen så har ni Florida mot Tampa. Det blir en härlig natt det. Och som sagt, vi längtar och vi laddar inför hockey-VM.
Vad är hemligheten bakom vårt lilla lands förmåga att föda stora hockeystjärnor? I can't stop this feeling. Rent logiskt borde det inte fungera. Deep inside of me. Färre människor borde betyda färre talanger. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight to let me know. Men drömmar följer inte logikens regler. Vi är det lilla landet med de stora hockeystjärnorna. Vi dröm om VM-guld på hemmaplan på Viaplay.
Programmet presenteras av ATG, spel på sport, häst och kasino.